en podcast från Aftonbladet.
Nej men hörni, hur orkar någon vara partiledare egentligen? Hur är det tänkt att de ska klara av utfrågningar, debatter, utspel, kuliga påhitt på sociala medier och ja, jag vet inte, kanske hinna ta hand om sin familj, kanske sova eller ta en dusch då och då? Idag vill jag veta hur partiledarna egentligen mår. Vad är deras styrkor och svagheter i den här sista spurten inför valet? Och hur är det egentligen tänkt att de ska vakna upp dagen efter och sen sätta igång hårda förhandlingar om regeringsbildningen? Är man avundsjuk? Absolut inte. Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med My Råvedder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Hej My och Lena, välkomna tillbaka till studion.
Tack så mycket.
Igår hade vi ju en partiledardebatt här på Aftonbladet och vi tre var med på en liten hylla bredvid och kommenterade det som hände under debatten. Hur mår ni idag, undrar jag?
Jag mår toppen, men jag måste erkänna att när jag kom hem igår så var jag ganska matt.
Ja.
Och jag spillde inte många sekunder från stänga dörren till sängen.
Det var ett svanhopp rakt ner. Hur mår du, Mi?
Jag är lite trött.
Ja, det är samma här. Jag är ganska trött också. Men det var väldigt kul igår, tyckte jag. Det var roligt att se dem in action, partiledarna. Det känns som att det var så mycket passion.
Mm, det var kul.
Men var det för att det var live? För att det var live för oss, liksom, att vi var där i lokalen? Eller har jag en felaktig bild av vad som hände?
Jag tror att de var ganska i gasen också, partiledarna.
Vad beror det på då?
Nej, men jag Först hade de ju värmt upp, kan man ju säga. Det var ju bra för oss i Expressens partiledardebatt.
Och sen dagen innan, ja. Precis.
Dagen innan, precis. Mm. Och sen så kom de till oss också med en betydligt större organisation kring det hela och med publik. Och allting blir ju otroligt mycket bättre med publik. Mm. Därför att då känner ju partiledarna vibbarna i luften, så att säga. Har de folk med sig eller mot sig? Och det blir en helt annan känsla när man står instängd i en tv-studio någonstans.
Verkligen. Det var ju en otrolig stämning. Mm. Det var jätteroligt för alla som kom och tittade. Det var ju mycket partister, men det var vanliga människor också.
Det var vanliga människor också, som bara var nyfikna på politiken och ville lära sig eller ta ett beslut eller så. Partiledarna är ju verkligen överallt just nu. Lena, som du sa, att det var partiledardebatt i Expressen dagen innan. Det har varit partiledarutfrågningar i P1. De är överallt, det händer hela tiden just nu. Och jag är lite nyfiken på hur det går för dem, både för partiledarna och deras partier. Jag tänkte att vi skulle gå igenom person efter person och titta på formkurvan. Pekar den uppåt eller neråt med knappt 4 veckor kvar till valet? Vi kan väl börja med Johan Persson. Är det uppåt eller neråt på formkurvan för honom?
Det beror lite på när man startar den där formkurvan. För att om man tar det för Liberalerna och dess partiledare så är ju betydligt bättre nu än i början av året innan de bytte partiledare.
Mm.
Men om man har lite kortare perspektiv så har det kanske... Han fick ju väldigt mycket luft under vingarna direkt efter partiledarbytet den 8 april. Och nu kanske den här framgången har stannat av lite grann. De har tappat lite i opinionsmätningar och nyhetens fräschör har så att säga lagt sig. Persson är redan etablerad på scenen.
Vi har ju tidigare nämnt det här förslaget som han tog upp om att språktesta 2-åringar. Är det liksom en bra eller dålig sak för honom, apropå det här med formkurva? Är det risky business att ta ett så pass för många människor provokativt förslag och köra på det, eller är det smart?
Men är det provokativt eller var det bara så obegripligt att människor inte ens bryr sig om det?
Nej, men jag tror att folk blev väldigt upprörda över det. Många tror jag tyckte att det var sådär, men vänta nu, 2-åringar. Alltså Märta Stenevi stod ju och var ju jättearg på honom i debatten och sa, men på allvar Johan Persson, 2-åringar.
Det är ju lite svårt att förstå, för man tänker han har nog inte träffat en 2-åring på länge. Ändå.
Men hur tycker ni han gör sig i debatten då? My, vad säger du?
Hans stil, det här med att vara så här lite underfundig och rolig, det är ju svårare i debatter där det är lite så här kortare format.
Ja.
Och att det är också lite svårt när man ska liksom debattera med någon och inte bara få liksom säga vad man själv vill. Och också att man behöver hålla en lite allvarlig ton. Så det är kanske inte hans bästa scen, den här typen av debatter. Och inte heller utfrågningar, för där har han, kan han ju inte heller syssla med den här liksom typen av humor. Utan...
Förlåt, vad är hans scen i så fall? Om det inte är debatter och utfrågningar?
Ja, men jag tror att det är att träffa människor och vara ute och resa. För det är ju någonting de gör väldigt mycket nu.
Så one-on-one-grejer med folk som inte
eller
är
partimöten
frågor.
Eller att han liksom själv får stå på en scen och liksom prata fritt och sådär. Det tror jag är mycket bättre för honom. Mm.
Lena, visst är det så att vi har på Aftonbladet precis väldigt nyligen släppt en ny opinionsmätning? Har jag fel när jag säger så?
Nej, det gjorde vi igår.
Precis. Hur såg det ut för Liberalerna i den?
Ja, där tappar de.
Mm. Mycket eller?
Ja, nästan en hel procent om jag visst delar rätt. Det är ju mycket för ett så pass litet parti. Men det är, alltså, de har ju fortfarande armlängds avstånd till 4% spärren.
Ja, men det kommer väl opinionsmätningar varje kvart?
Ja, och jag tror faktiskt att Johan Persson, han måste tygla sig lite i sitt verbala uttryckssätt. Alltså han måste bli lite stramare, även om han säkert tycker att det är jättetråkigt. Men det tror jag skulle vara bra för honom och för Liberalerna.
Mm. Lyssna nu, Persson. Vi går vidare till Miljöpartiet. Märta Stenevi tog ju både Aftonbladet-debatten och Expressen-debatten, men Per Bolund tog utfrågningarna i P1. Hur är Miljöpartiets formkurva nu? Prick nu.
Uppåt.
För att?
Från väldigt låg.
För att det är massa som strömmar från sossarna till dem. Det är taktikröster. Alltså de röstar ju inte ännu, utan man tar, så att säga, taktikröster i väljarbarometrarna.
Under debatten igår så, apropå passion, Märta Stenevi körde ju. Alltså det kändes ju verkligen som att hon kände mycket, hon var på. Jag tyckte hon sa väldigt roliga grejer, men det är för att jag tycker det är roligt med dissar.
Ja.
Är det bra? Att de är så passionerade liksom.
Jag tror att de har gjort en helt rätt bedömning när de tänker att Märta Stenevi tar debatterna och att Per Bolund tar utfrågningarna, för att han är väl lite torrare i sitt uttryck.
Mm.
Kan man väl beskriva det som. Och det gäller ju att ta plats, och särskilt man har ju ingenting att förlora. Miljöpartiet har ju ingenting att förlora på att ta plats. Och det är ju också så här att det här med att vara lite vass. Jag tror att hon tycker att det är hennes grej.
Mm.
Det var ju väl uttänkta vassheter. Till exempel att Jimmie Åkesson skulle ta av sig sin foliehatt. Och så vidare.
Ja, den tror jag inte hon tänkte ut på stunden när hon stod där. Och den
det,
hade
va?
Hon liksom.
Nej, jag tror att de drar upp linjerna för vilken typ av kritik de ska säga. Vilka personer ska de ge sig på? Hon gav sig på Ulf Kristersson också. Så att...
Men
risken som Märta Stenevi löper hela tiden, det är att hon låter sin mun gå alldeles för mycket.
Ja,
och så hon skulle också må väldigt bra av att strama upp sig lite grann.
Hur menar du för mycket? Så säger hon för grova saker eller att hon pratar för länge?
Hon pratar för mycket och för fort. Människor hänger inte med.
Aha. Okay.
Och hon slänger också ur sig saker. Hon har ju gjort det. Hon har slängt ur sig det här med att hon själv tillhörde en klan, till exempel när de pratade om klansamhällen.
Ja, just det. Ja, det
att hon tillhörde en kvinnoklan. Och det här med, vad var det hon sa när hon försökte vara ungdomlig?
Ja,
hon sa ju också att ingen kunde beskylla henne för att vara våldsam eftersom hon hade 5 barn hemma.
Just det.
Ett samband som inte var solklart, men i alla fall.
Ja. Okej, okay, så kanske lite tänka efter före man säger saker. Men vad är deras styrka? Så här i spurten.
Miljöpartiet.
Ja, vad ska de...
Jag skulle vilja säga hettan i Europa. Bristen på vatten, matbrist.
Mm. Fortsätt trycka på klimatet. Det är det vi säger om eller det ni säger om igen här i podden. Fortsätt trycka på klimatet.
Ja, men alltså, för partier som ligger risigt till gäller det ju mer än för andra partier att framhäva sina goda sidor. Miljöpartiet har en god sida i väljarnas ögon, och det är klimatet.
Mm.
Och det är likadant som det är helt rätt av Johan Persson att hoppa tillbaka till skolfrågan som Nyamko Sabuni lämnade därhen. Därför att har man en uppsida, då får man faktiskt göra det bästa möjliga av den. Det är som, ja, har man ett ett snyggt hus så kan man visa upp det. Har man ett fult hus kanske man inte
ska vi bränna ner det. Ja. Men får jag fråga
bara? De har ju tur också att det är en fråga som är aktuell i valrörelsen och att det är en fråga som andra partier också vill prata om. För ja. Man kan ju också prata om en fråga där man är helt ensam och vill prata om det. Och då blir det ju ingen debatt och då lyfter det inte riktigt. Så att de har ju tur, de har ju det med sig också.
Jag måste fråga, efter partiledardebatter så görs det ju alltid en undersökning bland tittarna om vem man tyckte vann och förlorade. Märta Stenevi fick lägst poäng av tittarna. Är det ett rättvist omdöme?
Inte som debattör, men det är ett utslag för att väldigt få tycker att Miljöpartiet är ett jättebra parti.
Ja, för när man röstar i en sån här sak, röstar man inte på liksom partiet man gillar eller politiken man gillar snarare än hur bra eller dålig partiledaren faktiskt var i stunden?
Det färgar ju av sig. Ja. Att om man tycker någon har framför dumma åsikter eller helt aparta åsikter eller irrelevanta åsikter, det är klart att man inte ger den personen särskilt högt betyg. Mm. Även om hon i det här fallet kan uppfattas ha framfört sina argument på ett på ett bra sätt.
Vi går vidare till Jimmy Åkesson. Formkurva upp eller ner? Det är platån.
Ja.
Varför?
Ja, alltså det är ju att Sverigedemokraterna står ju inför, vad ska man säga, möjliga överraskningar här. Det är ju mycket som har förändrats i deras förutsättningar. Det här med att de är ett samarbetsparti, de har fått slipa av sina vassaste kanter. För det har ju varit en av deras styrkor, att de står ut, att de är ganska vassa. Att det finns liksom, man kan vända sig till dem med sitt missnöje. Och det kan man inte nu plötsligt, för nu så vill han ingå i en regeringskonstellation och ha Ulf Kristersson som statsminister. Man kan inte vara så missnöjd då, utan då är man liksom en del av det etablerade politiska landskapet på ett annat sätt. De har ju ökat så otroligt mycket i varje val. Och det ser det ju inte ut att hända det här valet. Och det är ju liksom en mental omställning som de behöver göra. De var ju besvikna förra valet att de bara ökade med 5 procentenheter. De hade förväntat sig mycket, mycket mer.
Ja, men
nu kan de inte förvänta sig. Nu måste de ta ner sina förväntningar. Men jag tror att mentalt har de väldigt svårt att göra det.
Men jag har sagt det förut att så här, ja, men nu kommer det bli jobbigt för dem för att de inte kommer öka lika mycket som de har gjort. Liksom. Men ja, någon gång måste väl alla partier nå en platå. De kan ju inte få liksom 300% av rösterna.
Alltså betänk att de i förra valet tyckte att de gjorde ett uselt val.
Ja.
Ja.
Men ska de inte bara skärpa sig och vara lite tacksamma för att det är så många som ändå röstar på
dem? Nej, men den här gången
de är ju inte Miljöpartiet, menar
jag. Ännu uslare. Därför att de kommer inte att öka med 5% eller 4% eller 3%.
Mm. Hur tycker ni Jimmy klarar debatter och utfrågningar?
Han är superduktig.
Mm.
Alltså
med.
Verkligen ett S måste man nog säga på det området.
Och var är hans akilleshäl?
Han kan ju vara lite så här översittaraktig i sin attityd. Men ändå inom på något vis det tolerabla gräns.
Varför tycker du att han är så bra, Mi?
Nej, men han är ju väldigt duktig, dels för att han är väldigt grundad i sin egen politik. Dels för att han aldrig flyger iväg.
Till skillnad då från Miljöpartiet.
Ja, men han ändrar aldrig ståndpunkt. Han är liksom någonting som ändå premieras i politiken, är att han är förutsägbar och tydlig i vad han tycker. Det är ingen som behöver tvivla på det.
Mm.
Sen tror jag också att en svaghet för honom just nu har inte så mycket med honom att göra, utan att det är det politiska landskapet. Han har liksom haft det rätt fett med att vara den där som står i mitten och säga så här, ni är dåliga på den här sidan och ni är dåliga på den andra sidan, men vi har svaren här. Och det kan ju inte han nu. Nu måste han liksom hålla med den sida och det gör ju honom lite lam. Han blir inte lika eldig eller kan ta lika mycket plats i en debatt när han måste hålla med den ena sidan eller hålla god ton där.
Jag är också nyfiken på vad ni tänker om Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiets formkurva.
Ja, alltså efter den här utfrågningen i P1 morgon idag så kan jag säga att den är dålig, synnerligen dålig.
Berätta, jag sov.
Ja, det gjorde inte jag.
Men
med tanke på vad som sades där så sov jag allt mindre.
Men vad sa hon då? Vad var problemet?
Nej, det var inga besked överhuvudtaget. Det var det värsta jag har hört. Nej, det var inte det värsta jag har hört. Jag ändrar mig gärna. Men det var mycket uppseendeväckande.
Mm. Men säg, vad var det liksom konkret som var kass?
Men igår gav hon ett besked i regeringsfrågan i Aftonbladets partiledardebatt efter att ha gett diverse skiftande besked under de här tidigare dagarna. I morse var vi tillbaka på ruta 1. Det var mycket oklart det hela. Och för det fanns inga ultimativa krav och det fanns inte det. Alltså det var så snurrigt.
Nej, det var ju väldigt snurrigt det där kring regeringsfrågan. De hade då inga ultimativa krav, men de hade ett ultimativt krav att få ha ministerposter. Men inte några ultimativa krav. Fast att de skulle ha ministerposter.
Men jag förstår ingenting.
Men bryr dig inte sådär. Jag förstår.
Nej, men det är ju det.
Ah, ja, okej, okay, vi går vidare då.
Ja, vi tycker jag. Men det är ju, vi lägger det här till handlingen.
Okej, okay, men jag måste bara fråga. Men jag måste bara fråga ändå innan vi går vidare från Norsi, för jag är nyfiken. Hur
men
igår
var hon bra, tyckte jag.
Ja, det var jag skulle fråga. Ja. Hur var hon i debatten igår?
Ja, men då tyckte jag så här, hon landade ändå i debatten i att använda sina profilfrågor i, liksom, i de här debattrundorna med de andra partiledarna på ett sätt som var liksom begripligt och känslosamt. Och det är hon ju, när hon liksom lyckas komma fram till det här med känslor, så är hon ju väldigt bra på det, tycker jag. Just det här med att man pratar om liksom en person som är så här, arbetarklass, alltså det perspektivet framför hon, tycker jag, på ett bra sätt. Och det gjorde hon igår, när hon då kanske var lite mindre trött än vad hon var i morse.
Vi låter Nooshi Dadgostar ta en nap.
Jag måste säga att det där gick mig i så fall spårlöst förbi. Jag kommer inte ihåg någonting hon sa.
Aj.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi går vidare till Ulf Kristersson. Hur mår han?
Inte så bra.
Nähä. Han fick väl toppbetyg?
Ja, men...
Eller nu sa vi i och för sig att de där undersökningarna kanske inte säger så mycket egentligen. Men jaha, du tyckte inte han var bra igår, eller?
Nej.
Varför det?
Alltså, det var ju ett roligt meningsutbyte, om jag ska vara riktigt ärlig, mellan statsministerkandidaten Ulf Kristersson och den titelinnehavaren Magdalena Andersson. Det var skojigt, därför att de var fräcka i mun.
Det var ju, de hoppade ju på Ulf Kristersson flera gånger, både Magdalena Andersson och Stenevi, om han verkligen var en statsministerkandidat.
Mm. Bland annat, det var det jag tänkte på.
Bra. Ja, men bland annat frågasatte hon ju att, eller Magdalena Andersson sa ju så här, men kanske blir Jimmy Åkesson den som har mest stöd på högersidan. Mm. Och det tyckte jag var roligt, för att man såg när Lena pratade om det sen när vi hade vår analys. När hon sa så här, men det är bara trams, det är klart att Ulf Kristersson är statsministerkandidaten, så såg man typ på Ulfs axlar sjönk lite där. När han stod där bakom bara, åh snälla, jag kan inte någon bara säga åt dem att det här är liksom, men jag är den tur som är statsministerkandidaten, sluta säga att det är Jimmy Åkesson.
Men hur sköter han sig idag? Han har också varit med i P1:s utfrågning och så, och debatter.
Och det var ju en evighet sen. Förra veckan.
Ja, men jag vet att det här, i såna här sammanhang, jag tycker han ofta kommer lite bort. Jag vet inte riktigt vad, ja.
Men har det att göra med att den blåa sidan vill liksom framstå som en enhet, och då får de liksom en fjärdedel av uppmärksamheten var, istället för att...
Ja, eller också beror det på att de andra tre är ju ganska starka personligheter. Både Johan Persson, Ebba Busch och Jimmy Åkesson tar ju väldigt mycket plats. Mm. Och då är det lite så kanske automatiskt att den fjärde hamnar lite i bakvattnet.
Ja. Vad vill ni säga om Ebba Buschs formkurva?
Ja, den skulle jag säga är bra. Visserligen så går det inte jättebra för partiet i opinionsmätningar, men det var ju...
Men hon känns ju frisk och kry och rosig, gör hon inte?
Alltid. Jo, och det är ju också så att de låg ju väldigt illa till vid den här, inte riktigt så här sent, men i alla fall före valet, inför valet 2018. Och det var ju hennes... Den här rosigheten, eller vad man nu ska kalla det för, alltså den här glupande, nästan livsaptiten som hon ger uttryck för. Det var ju den som gjorde att de gjorde sitt bästa val på 12 år. Så att hon strävar väl säkert, eller hoppas att det där ska kunna upprepa sig.
Mm.
Och då, är ändå, då kommer hon ju starta på lite på högre nivå än hon gjorde i förra valet.
Vad säger du, My, om du skulle satsa lite pengar på det? Tror du Kristdemokraterna kommer öka i valet?
Alltså de gjorde ett otroligt bra val förra valet. Jag skulle säga att de är nog glada om de har ungefär samma.
Okay.
Men jag måste säga också att när man tittar på det här, alltså utan Märta Stenevi och Ebba Busch, då hade det här varit ett riktigt tråkigt gäng ändå att ha i en debatt. De två
Nej, men de gav
gör
liv.
Ju att det blir sån show. Alltså det är inte att de andra är dåliga, men de har ju ändå någonting, och särskilt Ebba Busch, liksom av den här showartisten i sig. Så att det är liksom i det här forumet,
det är steppskor, det är fyrverkerier, det känns, det är drama, det blir bråk, det är roligt.
Ja, ja, men hon vet hur man liksom tänder gnister. Ja. Det vet hon verkligen. Och i det här forumet så är hon ju väldigt stark. Jag tänker då om man tänker på hennes utfrågning istället, det kommer ju fler utfrågningar, där är hon ju absolut inte lika stark. För där är ju den här liksom det här med att hon attackerar, det blir inte lika bra i en utfrågning. I P1:s utfrågning handlade det ju om att man pratade om den här husaffären. Hon sa så, nej men jag behöver inte prata om det här för att jag har redan pratat om det. Men om någon ställer en fråga, om man är politiker, då får man svara på den frågan. Det är liksom det som är dealen när man sätter sig i en utfrågning. Det är inte hon som bestämmer. Men på en scen så här, då bestämmer hon. Och det passar henne jättebra.
Hon ville ju till och med ta replik på mig.
Ja!
Det tyckte jag var ändå ett nytt grepp.
Jag måste fråga, hur sågs ni någonting efter debatten?
Absolut.
Vad är stämningen då liksom när ni ses?
Nej, men vi hade så trevligt så. Jag hade inte hört att hon sa det här, att hon ville ha replik på mig. Så hon berättade det. Och sa jag, oj då, vad sa jag som var så förgripligt? Ja, det var om kärnkraften, Ringhals, avveckling av reaktorerna i Ringhals. Så vi pratade ganska länge om det. Och,
Var det det hon gapade om? För det var något tillfälle när kamerorna var på oss och vi var i sändningen. Och då hörde man så här, nu stod Ebba Busch och gapade borta på partiledarscenen, men jag hörde inte vad hon sa.
Nej, men det var det hon sa tydligen då, att hon ville ta replik på den där människan som sitter där och tjatar om kärnkraften. Men till slut var vi helt överens.
Jag hör ju guldstjärnor här. Har hon någon akilleshäl? Är det någon svaghet hon har utfrågningsmässigt?
Nej, hon är ju väldigt duktig. Alltså, hon och Jimmy Åkesson tycker jag är de bästa debattörerna av partiledarna. Mm. För men hon är ju kanske lite mer, för att återknyta till vad My sa förut, hon kanske lite förnyar sig mer, men han kör på gamla uppkörda hjulspår.
Annie Lööf, hur mår hon? Vi går vidare till henne.
Ganska bra, tror jag.
Ja, tror jag också.
Formkurva, upp, ner, vad säger opinionen? Vad säger ni?
Ja, de ökar ju, fast de ligger fortfarande under sitt valresultat från förra året. Mm. Eller förra valet, förlåt mig. Nu får man ju se hur det här, hennes besked eller vad man nu ska kalla det för, regeringsfrågan landar.
Mm. Hur tycker ni hon sköter sig i debatterna, utfrågningar? Vad är hennes form?
Men det tycker jag den är ganska bra. Och jag måste säga att debatten igår var, tyckte jag ändå att hon hade ett lyft mot hur hon kan vara ibland. För att om man pratar om den vuxna i rummet, så skulle jag väl ändå säga kanske att Annie Lööf är den enda riktiga vuxna i rummet i det här gänget.
Hur då?
Ja, men att hon alltid är såhär förnuftig och liksom pratar om lösningar. Alltså hon showar inte på det där sättet som de andra kan göra.
Finns det inte en risk att det kan vara lite förnumstigt?
Ja, men det är det jag menar. Det blir väldigt förnumstigt. Så att, jag menar, hon är ju verkligen den där vuxna i rummet. Men jag tyckte att det här greppet att ge sig på Ebba, där hon vet att det bränns på Ebba med aborterna, det var lite roligt. Och sen så tyckte jag också att det var ja, men det var lite friskt ändå att hon valde det ämnet, mäns våld mot kvinnor.
Ja, men precis. Alla partiledarna
det
fick ju
gör det här, någonting som inte tas upp så himla ofta och som ändå liksom blev ett debattämne mer eller mindre här. Och att hon vågar göra det, att hon vågar ta ett kort som är, alltså även om det är en profilfråga för partiet, så vet hon om att de andra inte är lika profilerade i de här frågorna eller liksom inte är så pigga på att debattera det på samma sätt. Så det tyckte jag var, ja, men det var modigt, och det är en fråga hon själv brinner för, och det blir ju alltid mer intressant med en politiker som verkligen är engagerad i det ämnet de pratar om, men när man bara har ett ämne för att det den politiken som partiet vill driva.
Mm. Jag tyckte att Annie Lööf var ovanligt lössläppt igår.
Jaså?
Ja, men det här när hon gav sig på Ulf Kristersson var ju väldigt
det var kul.
Upplyftande.
Påminn mig. Ja, påminn mig.
Jo, hon sa, jag hade inte tänkt ta sträcka upp handen i just den här debatten. Men det handlade om att bryta vallöften och så vidare. Mm. Och då sa hon att hon ville bara påminna om att han inte skulle samarbeta med Sverigedemokraterna, hade han sagt.
Om himlen föll ner.
Om inte himlen föll ner. Och det där tog han inte så väl upp, för han meddelade lite senare under debattens gång att himlen hade fallit ner.
Magdalena Andersson är den sista partiledaren. Hur mår hon?
Bättre än hon gjorde i Expressens debatt i alla fall.
Nu ska jag säga detta. I dessa korridorer, när vi har pratat off mic, så har jag ju verkligen fått känslan av att folk tycker att Magdalena Andersson framstod som väldigt trött i Expressens debatt. Men ni tyckte inte hon var lika trött igår i vår debatt?
Jag såg inte Expressens debatt, men jag tyckte hon var ganska pigg i vår debatten då. Och hon hade ju en plan för hon skulle lägga upp det.
Mm.
Och var hon skulle gå in.
Ja, alltså jag tror att hon dels är ganska trött, för hon såg ju lite trött ut igår också, måste man ju säga. Men hon också har en lite svår balansgång. För hon ska ju dels vara så här liksom landsmoder, statsminister som är respekterad, ska jämka ihop intressen och så vidare. Men samtidigt så kan man ju inte vara i en debatt inför valet, utan då måste man gå till anfall så att säga också.
Mm.
Och så att det där är en svår balansgång för henne. Och igår gjorde hon i alla fall både och.
Ja, verkligen. Nej, men det förstår man ju. Om man ska ta henne till försvar, så det är ju klart, hon kan ju inte vara en wildcard som Ebba Busch om hon ska vara statsminister och inge det förtroendet som man ändå vill lägga i händerna på en person som i dessa kristider ska liksom hjälpa oss framåt i landet. Men det är så kul när hon kör igång med sina gliringar. Jag blir så glad.
Ja, det är roligt med gliringar.
För hon är bra på dem.
Ja. Och jag tänker sen när hon skulle bli vald och alla pratade om att hon var så här lätt irritabel och kunde bli sur och sådär. Hon kanske skulle använda det lite mer, för man märker ju ändå när det kommer den där, när hon blev ju lite trött på Ulf Kristersson när han skulle prata om den här fastighetsskatten till exempel.
Mm.
Och jag kan förstå det också, att det blir så här konstigt att när man bestämmer sig för att ni har ett politiskt förslag som de inte egentligen har då, och att och liksom driva det som en kampanj. Men han ger ju henne en present, för det blir väldigt lätt för henne att skjuta ner honom och få använda det där liksom, nämen Ulf, nu ljuger du. Eller du vet, var lite hårdare tillbaka utan att det blir liksom för mycket.
Jag måste säga att jag tycker hon var lite skraltig, för hon kunde säga att även om jag lägger ett förslag om återinföra fastighetsskatten, så kommer den inte gå igenom riksdagen eftersom det finns en majoritet för det. Kan man också säga, för att täppa till truten på honom.
Mm. Ja, men vi skickar det till henne helt enkelt. Ett medskick till Magdalena.
Men jag tyckte, alltså generellt tyckte jag också att hon gjorde, det var liksom kul. Ja. Det var ju någon liksom touch av det här med att de var har varit 4 jobbiga år och de är rätt trötta på varandra, och om man tittar på de här veckorna nu så kommer de ju umgås med varandra mer än typ sina egna familjer. De kommer ju tillbringa väldigt mycket tid tillsammans, de här 8 personerna. Och de har inte haft det bra de senaste 4 åren.
Nej, så det
finns
kul.
Ju slitningar i så här, åh,
nu dröjer det i alla fall 2 veckor till nästa partiledardebatt.
Alltså jag upplever ändå att de är ganska slutkörda. Helt rimlig känsla. Det är 1000 debatter, det är framträdanden, det är svara på massa saker. Man ska vara i sitt esse, det är sociala medier hela tiden. De ska försöka få in de här rösterna nu. Och jag undrar, när man blir så där trött, är det så vi vill ha våra politiker? Är det bra att vi kör sönder dem så här?
Ja, men de har ju helt overklig kapacitet. Och jag tror inte man kan bli den här typen av politiker om man inte har det. Jag tycker att det är det man oftast hör från människor som jobbar kring en politiker.
Ja.
Att de har liksom helt sinnessjuk kapacitet. Att andra människor bara ställer sig och lutar sig mot en vägg och de bara kör.
Okej, så att de
så
har
jag
liksom
tror att
inte...
utgångspunkten är ändå att de har ändå det här i sig från början. De är inte en vanlig trött person som plötsligt kastar sig in i att behöva göra jättemycket.
Som jag förstår det rätt då, så liksom, de har inte blivit übermensch av att bli partiledare. De blev partiledare för att de var übermensch.
Ja, lite så.
Jag förstår.
Men det, alltså, lite är det också så att de skulle ju naturligtvis kunna organisera saker och ting bättre. Man behöver inte lägga in hur många arbetspass som helst per dag. Som Magdalena Andersson, hon hade massa åtaganden i Göteborg över helgen. Sen åkte hon på statsministermöte hela dag i Oslo på måndagen. Sen tog hon emot Tysklands förbundskansler på tisdagen. Sen var hon på partiledardebatt i Expressen på kvällen på tisdagen. Sen presenterade hon ett 60 miljarders paket onsdag morgon. Sen tog hon kanske en promenad och sen var hon på Aftonbladets partiledardebatt.
Mm. Nej, men jag måste sjukskriva mig bara jag hör det här.
Men det är ju inte så. Det finns ju ingen naturlag som säger att man måste ha ett sånt schema.
Men har man råd att inte ha det? Alltså
ja,
i den här stunden?
Absolut ta bort för närvarande. Han kan komma efter valet. Ja. Och likaså statsministermöte i Oslo, då kan man säga att tyvärr, jag har en valrörelse att tänka på. Jag skickar en vikarie.
Ja, alltså den schema som du har snackats mest om den här veckan är ju Annie Lööfs schema. Nu beror det nog mycket på att det finns alla utfrågningar i lott och att det har fallit ut så att hon gör allting samtidigt. Hon har varit i P1 morgonutfrågning på SR. Hon har gjort 2 stycken partiledardebatter. Hon ska göra SVTs utfrågning. Hon har gjort P4 Extras utfrågning. Och det var någonting annat. Och det är ju ett helt galet schema för en vecka. Men det handlar ju om lottning.
Jag tror det var morgonpasset också.
Ja, det kanske det också var. Ja, men det var för mycket. Men som en liten fågel viskade till mig att till och med Ebba Busch som hade varit i P1:s utfrågning i måndags var helt upptagen av Annie Lööfs schema. Var så här, hur ska hon orka? Det här är helt omänskligt. Stackars Annie. Alltså det är ju otroligt mycket.
Men det jag oroar mig för är i och med att läget är så skakigt. Vi vet inte vad som händer när vi har röstat. Hur regeringen kommer se ut. Det är ändå otydligt.
Ja, det kommer inte ta slut.
Nej, men precis. Så valet är den 11 september. Vad händer den 12 september när de ska sätta sig och börja förhandla? Och det kommer ju ta jättemycket energi och tid. Är de verkligen i sin bästa form att göra de förhandlingarna efter den här jättelånga valspurtsperioden när alla håller på och verkligen kutar det snabbaste de kan rakt in i väggar?
Veckan efter valet. Men sen brukar de dra ner rullgardinen fredagen efter valet och liksom återkvickna till framåt måndag morgon.
De tog helg helt enkelt.
Men snälla. Men är det här bra? Alltså får vi ut den bästa politiken för Sverige av att man kör sönder politikerna på det här sättet och sen ska de prata regeringsbildning?
Alltså, jag säger ändå att lite har de sig själva skylla. Kanske inte för lottade intervjuer, det kan de inte rå för. Men jag tänker på en episod från Almedalen nu i somras. Mm. Det var Johan Perssons första Almedalstal som i alla fall som partiledare och han åt ingen lunch. Och klockan 3 skulle han ha gett stor presskonferens och berätta om allting nytt och kryttan hade att säga. Sen skulle han låta sig intervjuas av 112 människor efter den där presskonferensen och plötsligt så skriker han bara banan, choklad, läsk.
Det låter som en låt.
Ja, och då är liksom han hade drabbats av ett blodsockerfall utan like. Och det är klart, har man inte ätit något sen frukost. Man måste se till att det inte blir så där helt enkelt.
Banan, choklad, läsk.
Ja, men det som jag kände var ju sminket igår också när Annie Lööf och Nooshi Dadgostar stod och pratade om det här med att vara småbarnsföräldrar. Mm. Och du och jag, Soraya, vi har ju barn som är exakt lika gamla som Nooshi Dadgostar och Annie Lööfs barn. Jag bara kände så här, ja, det har ju varit en jobbig vecka. Inga barn har sovit. Deras barn har inte heller sovit. Mm. Och Nooshi Dadgostar sa så här, alltså jag har inte sovit på 3 nätter. Jag kommer balla ut. Så tänkte jag så här.
Ja, kanske därför hon inte sa något som man kommer ihåg.
Ja, men det kan man ju förstå.
Ja, men alltså det är ju bara känslan i vanliga fall när man inte har fått sova på 3 nätter för att man har liksom en vild 2,5-åring som håller på.
Ja. Vad mer för skvaller har ni?
Nej, Annie Lööf hade också lagt ut på sina sociala medier det här med att hon hade varit hemma så här några timmar och sovit mellan 2 barn innan P1 morgons utfrågning och Expressens debatt. Man bara, men
hur klarar de det? Nej, men jag förstår inte.
Det här är tyvärr, även om du säger att det är omänskligt och det kan det säkert vara, men någonstans jag säger som en politiker, någonstans har man ett personligt ansvar.
Ja, men, och det köper jag ändå. Jag är med dig på det. För att jag tror att absolut att man kan ha helt sinnessjuka arbetsperioder när det bara är fruktansvärt mycket. Och det är klart att man kan klara så här många debatter och utfrågningar och ha småbarn och debattartiklar och sociala medier och bla bla bla. Bla, bla.
De gör ju det.
Men min poäng är, vad händer efteråt? För att jag vill ju att de ska vara i sitt esse när de ska hålla på och prata om regeringsbildningen efter
valet. Ja, men då vet ju alla människor som har jobbat jättemycket under tidig. Det är nästan värre att det går från 0 till, alltså från 100 till 0. Mm. Det är bättre att det går från 100 till 65.
Och 65 i deras värld är ju 250 för oss.
Ja.
Ja, okej. Okay. Hörrni, tack så jättemycket för idag, Lena och Mi. Vi hörs ju nästa vecka igen. Och podden här bugar och bockar för oss. Om du som lyssnar har några frågor till Mi och Lena om politik, valet, partiledarna eller livets stora gåtor, så är det bara att mejla in till oss på podcast@aftonbladet.se. Vi som har gjort programmet är som alltid producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och My Råvärder, och den här lilla truten tillhör mig, Soraya Hashim. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.